Fast vi bara har kommit till den tredje predikan i den här serien om församlingens skönhet så har vi fått kasta om planeringen lite grann. Om några veckor så har vi planerat att Emanuel Olsson ska predika om Bibeln och att ha Bibeln till grund för allt vi gör i församlingen. Och den här predikan var tänkt att den var tänkt som en fortsättning på Emanuels predikan. Men nu blev det inte så. Och det blir säkert bra ändå. Herrens hjärta tänker ut sin väg. Men Herren är den som styr hennes steg. Vänner, vi lever ju i en väldigt speciell tid. Som vi sa, jag sa väl det för några veckor sedan. De flesta församlingar i vårt land tänker ju väldigt kreativt nu. Man hittar nya sätt att vara församling och man hitta nya sätt att liksom ha kristen gemenskap genom att använda skärmar på olika vis. Man hittar nya sätt att fira gudstjänst och sådär. Och det reser ju frågan vad en församling egentligen är. Vad är kulturella uttryck? Vad är omständigheter som kan förändras över tid och sådär beroende på situation? Men, och vad är väsentligt? Vad är inte förhandlingsbart? Här har ju Bibeln naturligtvis en hel del att säga och vi tänker att när vi lägger samman Bibelns undervisning, när vi liksom lägger det här pusslet så framträder en bild som är fantastiskt vacker. Och det är vad vi vill försöka se i den här predikoserien. Så om vi då talar om församlingens skönhet, varför är det då så viktigt att tala om att predika Guds ord? Jag vet inte hur många gånger jag har hört, inte minst som teologistudent på olika utbildningar, att studenter sitter och diskuterar och säger att predikan är ju förlegad. Det passar inte vår kultur. Vem orkar lyssna på en lång monolog? Dessutom är det opedagogiskt. Det är bara en lång rad av ord, vi behöver pauser, vi behöver rörliga bilder, vi behöver ljuseffekter, ljudeffekter. Vi lever i en kultur som vill ha interaktion, vi vill ha dialog. Om jag inte får vara med och säga min åsikt så tycker jag att den här sysslan är meningslös och tråkig. Varför ska vi hålla på det här sättet? Ja, den här frågan är inte så enkel. Som att vi bara kan ändra oss helt plötsligt för att kulturen tänker så. Alltså under hela kyrkans historia så har predikan varit uppe för diskussion hela tiden. Det är otroligt. I samband med att kyrkan återupptäckte det bibliska evangeliet och reformerades tillbaka till Bibelns grund så såg man ett behov av att inte bara skriva ner i trosbekännelser vad Bibeln faktiskt lär. Alltså vad Bibeln lär om frälsningen och massa andra frågor. Utan man såg också ett behov av att göra en distinktion mellan sanna och falska församlingar. Har ni hört något så dramatiskt? Sanna och falska församlingar. Hör här vad man skrev i den belgiska trosbekännelsen. Det är en av de första som man skrev ner i liksom full format. Från 1561. I den 29:e artikeln. Man säger så här. Vi tror att vi måste urskilja flitigt och nogsamt utifrån Bibelns ord vad som är den sanna kyrkan från alla sekter i världen idag som gör anspråk på namnet kyrkan. Den sanna kyrkan kan igenkännas om den har följande kännetecken. Den ägnar sig åt den rena förkunnelsen av evangeliet. Den brukar en ren förvaltning av sakramenten som Kristus instiftat dem och den praktiserar församlingsdisciplin för att korrigera fel. I korthet, den reglerar sig själv enligt Guds rena ord och avvisar allt som motstår det och håller sig till Jesus Kristus som sitt enda huvud. Jag hoppas du hängde med där. Det här är jättespännande att läsa och den fortsätter väldigt intressant också. Men här argumenterar alltså den här nyfödda, liksom, reformerade kyrkan argumenterar för att en sann församling, Till skillnad från falska församlingar så kan en sann församling bland annat kännas igen på att den predikar evangeliet på ett rätt sätt. Och anledningen att jag berättar det här är att jag vill att du ska se att frågan om predikan är en viktig fråga. Faktum är att den är så viktig att kloka och bibelläsande människor har dragit slutsatsen att det är en fråga som kyrkan står och faller med. Om vi inte predikar ordet rent och klart så är vi inte en sann biblisk församling. Det verkar som att då blir vi en sorts fake. Vi kan säkert ha trevligt tillsammans ändå, men vi förlorar någonstans vårt bibliska existensberättigande. Nu kanske du tycker att jag överdriver. Varför måste det vara så dramatiskt? Är det så viktigt? Vänner, låt oss titta på texten. I andra Timoteusbrevet så skriver Paulus till sin älskade skyddsling och lärjunge Timoteus. Paulus vet att han snart kommer att dö. Och i det här brevet så är det som att han ger sina sista ord till Timoteus. Paulus vet. Alltså han vet att allt står på spel här någonstans. Och det är så tydligt genom hela brevet att det här är två personer som står varandra mycket nära. Genom hela brevet så finns en påtaglig närhet och kärlek mellan de här två. Och gång på gång så har Paulus uppmanat Timoteus att bevara och förkunna evangeliets sanningar. Det ser vi i varje kapitel. Och samtidigt så återkommer han lika ofta, det är nästan som ett tvådelat tema genom hela brevet. Så återkommer han till att utstå lidandet som en konsekvens, som en oundviklig konsekvens av det första, att han har bevarat och förkunnat evangeliet. Så du bevarar och förkunnar evangeliet och som konsekvens får du utstå lidande. Paulus återkommer till det hela tiden och uppmuntrar Timoteus. Gör det, gör det. Och här när vi kommer in i det sista kapitlet, i det fjärde kapitlet, så är dramatiken maximal. Vi kan se i avslutningen att Paulus hoppas att de ska träffas igen. Men här är det ändå som att han ger liksom sitt avskedstal. Här kommer det sista han har att säga till sin älskade Timoteus. Så jag läser andra Timoteusbrevet kapitel 4, de fem första verserna. Aposteln Paulus säger: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, tillrättavisa, förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men du, var du sund och förnuftig på allt sätt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning. Och älskade Timoteus, fullgör din tjänst. Fullgör din tjänst. Utifrån texten här så skulle jag vilja stanna till vid tre punkter. Och det känns så avhugget. Jag hade förberett fem smaskiga punkter för er. Och så såg jag bara när jag förberedde mig att det här blir alldeles för långt. Så nu får ni tre, eller två och en halv. Men jag hoppas att det kan bli någonting av det i alla fall. Så tre punkter. För det första, predikans nödvändighet. För det andra, vad det innebär att predika. Och för det tredje, predikans budskap. Så vi går in i den första punkten och vi tittar på texten här. Paulus ger alltså en sista förmaning. Och det kan sammanfattas med att Timoteus ska bära sitt lidande och fullgöra sin tjänst. Men vad innebär det att han ska fullgöra sin tjänst? Ja, mer än något annat så betyder det att han ska predika ordet. Predika ordet. Och lägg märke till här nu hur Paulus tar sats. Jag hoppas att du hörde det i texten. Jag kan inte minnas att jag har sett någonting liknande i Nya Testamentet någon annanstans. Det finns säkert, eller det finns kanske, men jag minns det inte. Innan han kommer till sin uppmaning till Timoteus att han ska predika ordet, så använder Paulus inte mindre än 5 begrepp för att intensifiera sin uppmaning. 5 han bygger upp uppmaningen med 5 lager av intensifiering och högtidlighet innan han levererar vad det är han vill säga. Hör vad han säger. För det första, jag uppmanar dig allvarligt. Och redan här så kan vi känna någonting av hur ödesmättat det är. Det här är ingen vanlig uppmaning från Paulus. Det ser vi ju överallt i hans brev. Det här är någonting annat. Vi har inte riktigt en motsvarighet i vårt svenska språk. Jag har gjort några vigslar på engelska. Och jag har lagt märke till att man ibland använder ordet, när man ger sina löften, så använder man ordet solemn. Jag ger mitt högtidliga löfte. Det är alltså inget vanligt löfte. Det ger en extra dimension av allvar. Det är ett högtidligt löfte. Det är en situation som är förtätad. Och nu ger jag ett löfte som är liksom allt jag har. Det är mitt högtidliga löfte. Och det är så Paulus börjar. Han uppmanar Timoteus allvarligt, högtidligen. Och sen lägger han nästa lager av intensifiering. Han uppmanar Timoteus allvarligt inför Gud. Eller i Guds närvaro. Och det är ett ord som ofta används i juridiska sammanhang. Det skrevs ett kontrakt kanske mellan 2 parter inför en auktoritet. Eller det kom en kallelse till en rättegång. Timoteus, du är kallad att inställa dig inför domare så och så. Men här handlar det inte om några mänskliga auktoriteter. Paulus uppmanar Timoteus inte ens i närvaro av kejsaren själv. Nej, han uppmanar Timoteus högtidligt, allvarligt, inför Gud den högste, den allsmäktige och den trefalt helige, inför vars suveränitet hela världen står stilla i vördnad. Men han stannar inte där. Han fortsätter med ett tredje lager. Han uppmanar Timoteus allvarligt inför Gud och Kristus Jesus. Om Gud i det här sammanhanget representerar högtidlighet och helighet och suveränitet, så är Jesus Kristus sonen som utgav sig själv för dem. Han är deras enda hopp. Han är deras frälsare. Han är den som har burit straffet för deras synder och som har besegrat döden. Men han är inte bara deras enda hopp. Nej, Paulus lägger ett fjärde lager. Kristus är den som ska döma levande och döda. Han lyfter allvaret ytterligare en nivå här. Det finns så mycket han hade kunnat säga om Kristus. Men här framställer han Kristus som domare. Domare. Jesus säger ju själv att Fadern dömer inte någon, utan han har överlämnat hela domen åt sonen. Och Nya Testamentet talar om 3 domar egentligen som Kristus ska utfärda över mänskligheten. Dels en dom över de troende. Det ser vi till exempel andra Korinthierbrevet 5. Där var och en ska få framträda inför Kristi domstol och ska få igen för det han har gjort. Gott eller ont. Andra Korinthierbrevet 5:10. Så det är en dom. Dels ska Kristus döma hela mänskligheten. Där han ska skilja ut fåren från getterna. Matteus 25 här. Alltså han ska skilja ut de troende från de icke-troende. Och sen har vi i Uppenbarelseboken 20. Den stora domen vid den vita tronen. Där han ska döma de icke-troende. Och var och en som inte har sitt namn i livets bok ska kastas i sjön av eld. Men poängen i våran text verkar vara den här. Att när det handlar om att predika så höjs insatserna till att handla om liv och död. Och inte bara det utan bortom liv och död. Till den yttersta domen av Jesus Kristus. Evigt liv och evig död. Det är därför en predikants arbete, och jag förhäver mig inte nu, jag säger bara som jag ser det. Det är därför en predikants arbete är långt viktigare än något annat arbete. Presidenter och kungar, you name it. Det är för att det handlar om evigt liv och evig död. En predikant har det största ansvar som Gud lägger på människor. Och du minns att aposteln Paulus varnar oss. Han säger, mina bröder, inte många av er. Nej, så säger han inte. Han säger, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och vår Herre Jesus Kristus säger, den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Med andra ord, du predikant, du kan antingen lägga fram för människor den enda vägen och den enda sanningen och det eviga livet. Eller också kan du predika någonting annat. Ett falskt evangelium eller dina egna idéer. Och på det sättet så kan du hålla det eviga livet borta från dina åhörare. Du kommer att dömas efter dina gärningar. Hårdare än andra. Ser du allvaret? Paulus intensifierar en femte gång. Och han säger, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Inför hans uppenbarelse och hans rike. Så till sist påminner han Timoteus om han att ha fått ett uppdrag om att vara en härold för den kommande kungen till vilka hela universum är skapat. Just nu kanske kungen kan verka avlägsen och det är därför du har fått i uppdrag att förkunna hans ord. Du är hans språkrör, men en dag kommer han att uppenbaras. Och när han gör det, kommer att upprätta sitt rike, så kommer den sanning som du har bevarat att upprättas. Så Timoteus, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud, inför Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Predika ordet. Predika ordet. Det är Paulus budskap. Så, om vi nu ser nödvändigheten och om vi känner allvaret i Paulus uppmaning till Timoteus så väcker ju det frågan förstås. Vad innebär det då? Vad innebär det att predika ordet? Det är ju egentligen två frågor. Vad menar han med att predika och vad menar han med ordet? Så vi går till den andra punkten. Vad betyder det att predika? Och det här kommer väl, hoppas jag, att bli tydligare i nästa punkt när vi tittar på vad det är vi ska predika. Men vi ser att det handlar om att Timoteus ska träda fram i tid och otid. Han ska träda fram inför människor och han ska använda sina ord för att förmedla någonting å någons vägnar. Så här finns det naturligtvis ett element av undervisning. Det är ingen tvekan om det. Om Timoteus ska predika ordet så innebär det att han behöver förklara ordet. Han kommer att behöva berätta vad ord och satser betyder. Och han kommer att behöva hjälpa människor att se och förstå och sätta sig in i sammanhang så att de kan förstå vad texten säger. I Nya Testamentet så talas det ofta om lärare. Och när Paulus dessutom beskriver kvalifikationerna för en äldste, för en pastor, så handlar det uteslutande om personens karaktär med ett enda undantag. Och det är att pastorn ska vara en god lärare. Det är det han behöver kunna. Resten handlar om vad han är. Men han behöver vara en god lärare. Och det är inte svårt att förstå eftersom han ska vara en herde för Guds församling. Och han är en herde för Guds församling främst genom att predika för dem. Och då måste man vara en god lärare. Men, vänner, här säger inte Paulus att Timoteus ska undervisa ordet. Han säger predika. Predika. Grekiskans kerysso. Det betyder att härolda. Det är annorlunda mot att bara undervisa. Det är alltså en bild som är hämtad från antiken som handlar om att en kung har någonting att meddela sitt folk. Han kanske har stiftat en ny lag eller också kanske han är ute vid fronten. Det kanske är krig och folket hemma i staden väntar på besked. Hur har det gått i kriget? Så han sänder sin härold. Och härolden ställer sig där folket samlas. Kanske på stadens torg. Och inför allas åsyn så öppnar han pergamentrullen som har liksom kungens sigill. Alla kan se att det här är kungens auktoritet som är investerad i det som härolden nu ska säga. Ingen har kommit, vänner, ingen har kommit för att lyssna på härolden. Alla har kommit för att höra vad kungen ska säga. Och så börjar han. Han säger: alla medborgare i mitt rike, på denna dag utgår en kallelse från er kung till alla er som har hatat honom, som har degraderat honom, som har konspirerat mot honom. Nu utgår en kallelse till er att träda fram och lägga ner era vapen och ert uppror. Att vända er bort från ert oundvikliga fördärv. Och förenas med er kung. Då ska han ge er amnesti. Ja, på grund av sin sons offer ska han välkomna er som sina egna söner. Och det upproriska folket hör att det här är goda nyheter. Det är alltså någonting annat än en lektion. Det är någonting annat än en löpande kommentar där man tar en vers i taget och säger sina tankar om dem. Det är ett budskap som är sant. Och det är en sanning som kräver ett gensvar. Och det finns en skönhet i det här. Och det leder oss in i tillbedjan. Det handlar om att förkunna sanningar som Guds folks hjärtan längtar efter. Det handlar om att ge mat, liksom. Det handlar om att bygga upp och om att riva ner. Det handlar om att förkunna goda nyheter. Att tillrättavisa, varna och förmana. Så där har vi en uppfattning om vad det innebär att predika. Vi går till den tredje punkten och frågar: vad är det då som ska predikas? Och svaret är förstås: det är ordet som ska predikas. Paulus målar upp en bild av Timoteus som en härold som ska förkunna kungens ord. Därför att det är där kraften finns. Det är när Guds ord predikas som människor hör och förlossas in i Guds rike. Det är Guds ord som Paulus precis har skrivit, precis verserna innan den text som vi har hört i slutet av kapitel 3. Han säger: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och det blir spännande att höra vad Emanuel har att säga också. Han kommer att fortsätta på det här. Det är genom att Guds ord och inget annat förkunnas som den kristne fostras och växer och mognar. Om församlingen inte får höra Guds ord predikat rent och klart, så kommer den aldrig att växa andligt. I bästa fall så kommer den att förbli som spädbarn i tron, helt utan mognad. Men troligare är att den helt enkelt kommer att svälta ihjäl andligt sett. Och den kommer att förvandlas till någonting annat. Och det är en så stor frestelse för församlingar att överge Guds ord. Det verkar ju så tråkigt för somliga. Det verkar så. Ska vi inte göra någonting mer uppdaterat än att läsa en gammal text? Det är en sån stor frestelse att prata om saker som verkar ligga närmare folks intressen. Men vänner, det är en väg som leder till fördärv. Under reformationen, återigen, så återtog ju kyrkan Bibeln. Man upptäckte Bibeln på nytt. Man fick läsa Bibeln på sitt eget språk. Och man började tala om fyra attribut i vad man kallar för en bibelsyn. Vilket är någonting som diskuteras för fullt idag. Öppna de kristna dagstidningarna så ser du att det här är en diskussion som vars vågor liksom står höga. Vad tror vi om Bibeln? I reformationen så börjar man tala om skriftens tillräcklighet. Det innebär att Bibeln innehåller allt vi behöver. Allt vi behöver för vägledning i vårt kristna liv. I vår kristna tro. Att ingen kristen kan påstå att Gud inte har uppenbarat tillräckligt för vår frälsnings skull. Eller för att vi ska kunna leva vårt liv till hans ära. Jag har hört så många som med goda syften säger: jag kan inte göra det här om jag inte får ett ord från Gud. Om jag inte hör liksom en röst i mitt inre. Men vänner, du har ett ord från Gud. Han talar hela tiden. Det är bara att öppna och läsa. Paulus säger i den tredje versen att det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. Det finns ett begär hos dem. Det är någonting som kliar. De behöver liksom få någonting här som de behöver, som de uppenbarligen inte får från Guds ord. Så de samlar andra lärare som säger det de vill höra. Som säger som de falska profeterna kanske i Jeremia bok: allt är väl, allt är bra, du har ingenting att oroa dig för. Du är bäst. Men det är inte sant. Och Bibeln, vänner, är tillräcklig. Den säger sanningen om oss och den visar vägen till det eviga livet. Så vänner, låt oss hålla fast vid den och inte förledas av någonting annat som glittrar och glimmar. Man talar om skriftens tydlighet, så skriftens tillräcklighet, skriftens tydlighet. Det handlar om att Bibelns grundläggande budskap är tydligt. Det kan förstås av alla som har öron att höra. Det betyder inte att alla verser är lätta att förstå, men dess grundläggande budskap, det du behöver höra, kan du förstå. Du behöver inte en påve som berättar för dig vad den betyder. Du kan läsa den själv och tillsammans med dina bröder och systrar i församlingen. Det behövs ingen akademisk examen eller någonting annat för att berätta vad Bibeln säger. En vanlig människa har vad hon behöver. Man talar om skriftens auktoritet. Tillräcklighet, tydlighet, auktoritet. Det handlar om att det inte finns någon som kan ändra i Bibelns budskap. Inga påvar, inga biskopar, inga trendiga predikanter kan ställa sig över Guds ord. Bibeln är kungens ord som predikanten är satt att förmedla, inte att förändra. Bibeln är den högsta auktoriteten. Det går ju tillbaka till vem Gud är. Det är ju hans ord. Det räcker inte. Ja, förlåt. Till sist så talade man om Bibelns nödvändighet. Så tillräcklighet. Jag tappade. Vad var andra? Tydlighet. Auktoritet och nödvändighet. Det handlar om att Bibelns nödvändighet handlar om att vi är helt beroende av Bibelns budskap för vår frälsnings skull. Vi måste höra Bibelns budskap. Det räcker inte för vårt andliga väl att gå ut och ha en andlig stund i skogen. Det räcker inte. Det räcker inte att ha en bönegrupp som träffas en gång i veckan och fikar tillsammans. Det är ur Bibeln, rent och klart, som vi får höra evangeliet om synd, om dom och upprättelse och försoning. Vi måste höra Bibeln. Men vänner, det finns ännu mer som vi behöver se här. Och här känner jag att den här punkten blir så avhuggen, fast den här predikan är för lång. Häng med mig. Vad heter det? Bär med mig. Ni förstår vad jag menar. Orka lite till här. För vi kan inte bara tala om att predika Bibeln. Vi måste också förstå Bibeln rätt. Vi måste förstå Bibeln så som den är skriven, så som den är avsedd att förstås. Vi behöver följa Nya Testamentets författare och Jesus själv och läsa hela Bibeln i ljuset av Kristus. Hela Bibeln handlar om Kristus. Det gamla testamentet pekar fram mot Kristus och förstås i ljuset av den. Nya Testamentet förkunnar Kristus och förklarar Kristus. Om vi inte förstår hela Bibeln i ljuset av Kristus, så kommer vi bara att bli fariser. Då kommer vi att läsa en text som handlar om att vara generösa. Och så kommer jag att bli som en fariser som liksom lägger bördor på sten på er börda. Och säger, den här veckan så har vi en text om att du ska vara generös. Var generös! Och nästa vecka ska vi läsa en text om att du ska vara snäll. Så var snäll! Och så har vi liksom vecka efter vecka nya bud. Men Bibelns budskap är, människa, du är en syndare. Det är befrielse. Du är otillräcklig. Du klarar inte att höra, var generös, var snäll, gör det här, gör det här, gör det här, 52 veckor om året. Kristus har burit hela lagen. Han har betalat priset för din tillkortakommande. Och du kan förenas genom tron, förenas med honom och få del i hans rättfärdighet. Han har varit generös i ditt ställe och därför kan du i tacksamhet ge någonting av allt det som du har fått som gåva. Ser du skillnaden i dynamiken? Du måste förstå Bibeln i ljuset av Kristus. Paulus säger i Efesierbrevet 3:8, han säger: jag, den minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Det var summan av Paulus budskap. Evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Och detsamma gäller oss predikanter. Om vi inte förkunnar Kristi ofattbara rikedom, så är vi inte trofasta predikanter. Det spelar ingen roll vilken bibeltext vi predikar. Det finns alltid en väg att visa hur texten får liv och kan tillämpas genom evangeliet, genom de goda nyheterna som kommer från kungen. På palmsöndagen 1521 så inledde Martin Luther sin predikan med dessa ord. Han sa, här står han alltså i Wittenbergs slottskyrka, i den här höga, höga talarstolen. Och jag vet inte hur många människor som står och lyssnar. Det finns inga bänkar. De står och lyssnar. Ihoppackade. Inga coronatider. Ingen social distans här. De står ihoppackade. Palmsöndagen. Luther. Den eldfängde. Han står och ropar. Inga högtalare. Han står och ropar. En predikant i de kristna kyrkorna ska bedömas utifrån detta. Att han predikar Kristus alena, så att folket må veta vad de ska förtrösta på. Och veckan därpå, på påskdagen, fortsatte han på samma sätt. Han säger, predikanten har inget annat ämbete än att predika den klara solen, Jesus Kristus. Därför är predikandet en farlig sak. Låt predikanterna vinnlägga sig om att predika Kristus eller vara tysta. En dålig predikant är farligare än tusen. Ja, han sa tusen turkar. Men vi kan förstå det som tusen fiender. En dålig predikant är farligare än tusen fiender. Ja, det finns så mycket mer att säga. Det säger jag ju varje predikan. Jag hör mig själv säga det varje gång. Jag liksom ursäktar mig att jag inte kan ge dig mer. Jag måste bara avslutningsvis tillägga att om vi ska predika evangeliet, så innebär det att vi måste kalla människor till omvändelse och tro. Därför att evangeliet, som jag har varit inne på, det handlar alltid om att människan i sitt nuvarande naturliga tillstånd är död i sina överträdelser. I sitt naturliga tillstånd är vi fiender mot Gud. Du kanske inte känner det så. Eller ni är ju på nytt födda. Men jag minns själv, det kanske inte känns som att jag är Guds fiende. Det kanske bara är så att jag tycker att Gud är fånig. I vårt naturliga tillstånd vill vi inte ha med Gud att göra. Det finns inte en enda som gör det rätta, säger Saltaren, och Paulus citerar i Romarbrevet. Vi är helt beroende av hjälp utifrån. Och det, vänner, är en situation som måste adresseras. Och det gäller ju också för den åhörare som är kristen. Vänner, vi är alla syndare. Vi är alla hycklare. Vi har alla grad av synd i vårt liv som vi brottas med. Och Bibeln avslöjar oss. Och därför måste en predikant kalla oss att lämna våra synder. Att kämpa mot våra synder. Övervinna våra synder. Och tro på Kristus som vår enda och vår alltillräckliga frälsare. Han är vårt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Det är ingen plattityd. Vänner, det här är vår livsluft. Kristus är vårt enda hopp. Kristus är vårt enda hopp. Kristus är vårt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Så låt oss vänner, låt oss lämna allt det här som vi oroar oss för så mycket. Och låt oss komma till honom som är den sanna vilan. Han är vårt enda hopp. Och vänner, låt oss se skönheten i en församling som fortsätter det uppdrag som Paulus gav Timoteus. Låt oss aldrig tröttna på att höra Guds ord förkunnat. Låt oss komma söndag efter söndag med en rätt hunger. En hunger efter Guds tilltal till oss genom sin älskade son Jesus Kristus. Och låt oss be att den helige ande bär frukt i våra liv, fostrar oss till mognad. Att vi får bli avslöjade och tillrättavisade. Att vi får besegra synden och att vi får njuta av Guds härlighet. Amen. Det betyder låt det ske. Amen. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för också detta tilltal ifrån dig själv. Vi tackar dig för denna högtidliga uppmaning att predika ordet. Och vi ber för mig och för oss predikanter som finns i den här församlingen. Vi tackar dig för att du har begåvat oss så rikt med så många duktiga lärare och förkunnare. Vi ber för dem alla att vi ska förhållas trofasta. Att vi inte ska få ett kli i våra öron efter någonting annat än efter ditt rena ord. Hjälp oss att hålla vår blick ogrumlad och fäst på din son. Och vi ber för församlingen. Att församlingen skulle få hjälpa oss att korrigera oss. Att få ha en rätt hunger efter ordet och inte nöja sig med mindre än att ordet ska förkunnas. Å Fader, vi ber att den här församlingen skulle få vara ett ljus i mörkret, en stad på berget som förkunnar dina underbara gärningar. Ha förbarmande och tålamod med oss, Fader. Och sända oss ut i den värld som så desperat behöver höra ditt evangelium. Vi ber i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.